Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Då är alla med, va?
Det är vi.
Hörrni, det här är en glädjens dag. Vi är återförenade.
Ja, äntligen.
Ja. Det känns kanon. I'm a mess. Don't know how I got here but I'm blessed. No more you. Det har varit väldigt, väldigt märklig känsla för mig som har varit kvar här hemma. När two of my besties har varit runt, spridda runt världen. Och nu så tänker jag i vanlig ordning att vi ska köra en liten kort update innan vi kickar igång med resten.
Alltså Klara, du kommer ju behöva börja för att jag är så nyfiken.
Mm. Ja, jag har precis kommit hem från Tokyo. Lyckades hålla mig vaken så inte går. Hade då varit vaken i 2 dygn typ.
Åh, för fan.
Och då hade jag ändå liksom gjort det man ska. Vi försökte uppgradera till Economy Plus för business var helt slut och alldeles för dyrt. Och sen, alltså, när man har fått se Economy Plus-sätena, när man går igenom de bak till de vanliga sätena på flighten dit, så kände man att så här, fan, det ska vi försöker få till. Och det gick inte. Men då lyckades vi boka sån här front row seat som är att man inte har någon framför och ingen nödutgång. För man får ju bara boka vid nödutgångarna när man har ett barn som är ju var 13 tydligen. Och det har ju inte jag.
Okay. Och
sen hade vi på väg innan köpt såna här upplåsbara kuddar som man kunde lägga ut då, alltså även på vägen dit, så man typ kan få liggläge nästan.
Mm-hmm. Mm.
Men jag märker att jag blir äldre, för jag har upptäckt 2 grejer. Det här kanske inte ser så mycket Tokyo content, men för alla som ska resa, som har kommit upp i åldern och man har börjat fått sina krämpor. Jag kommer att investera i en sån här memory foam säte som avlastar svank och rumpa och rygg.
Ja, den är så
jag kommer att vara muppen som kommer med den då. Om man inte får liksom, kan resa business och kan ligga ner, så måste jag nog ha den. För jag, alltså, man får så ont till slut, framförallt i svanskoten, för där har jag problem med efterförlossningarna. Och det har väl du också, Sofie, alltså efter din skade.
Jajamän.
Men du, det var inte när du födde barn, utan det var när du alltså du gjorde någon slags hopp i vattnet, eller hur var det?
Nighttime swimming.
Nej, det var bara från 10 meter från en båt. Mitt i natten. Det är kanon.
Det är alltid en god idé att försöka imponera när man är nykär. Alltid.
Ja, det är ju det. Ja. Nattetid.
Så den här
ute på havet.
Memory foam sitsen, den är för dig och mig. Och sen också... Jag upptäckte när jag gick och köpte ett par sneakers, för jag hade med mig för dåliga skor och man går så jävla mycket hela dagarna. Så du köpte ett par som jag tyckte kändes bra, och sen så slog det mig, nej, det är dags för Echo. Jag borde ha köpt Echo.
Du vill ha äkta ergonomiska fotriktiga skor nu.
Ja, och sen var jag inne i Ginza typ sista dagen. Då hade jag redan köpt ett par skor och så här, jag kan inte köpa ett par till sneakers nu liksom. Och så ser jag att det fanns faktiskt riktigt snygga eco-sneakers som också är bra för fötterna. Så där är jag nu, det har jag upptäckt.
Mm. Mm. Och att det är en milestone.
Man kommer hem ifrån den här resan och det har varit fullt ös. Och så känner man ju att det blir ju inte så mycket semester. Det är ju tvärtom. Det är galet att åka till världens största stad och tänka att man ska hinna med massa grejer. Så att man är så mentalt utpumpad och liksom inspirerad. Ja. Men också så här väldigt trött.
Ja. Alltså gissa vad jag kommer säga nu. Jag kommer ju be dig varje fall säga dina tre favoriter. Ja. Top of mind.
Mina absolut tre favoriter var, jag tycker att det är värt att investera i ett schysst hotell. Det är värt, alltså så här, om man inte som jag reser långt särskilt ofta, då har man liksom, men det är också för att jag vill vara bekväm. Precis innan jag skulle åka så träffade jag Amelia Dam och hon skulle hämta post på vårt kontor för hennes dotter har haft kontor där nu och flyttat till Gotland. Så jag mötte upp henne på morgonen där och hon säger att jag ska åka till Tokyo. Hon bara så här, gud vad kul, och så säger jag, men det kanske är sista gången jag åker dit. Och hon bara, men varför det? Du är ju ung. Och så svarar jag att så här, nej, men jag vill, det är ju så mycket annat jag vill upptäcka. Men sanningen är den att jag har ju inte hennes plånbok. Har jag sagt det här i förra gången? Jag kommer inte ens ihåg vad jag har sagt längre.
Nej.
Jag har ju inte hennes plånbok. Och jag vill ju resa bekvämt. Jag vill inte bo på ett hostel. Jag vill bo på ett fint hotell där man får ut så mycket som möjligt av sin vistelse. Jag vill jättegärna flyga lite bättre än apklass. ja. Så att det gör ju det. Men mina bästa tips då, ett bra hotell. Vi bodde på Cerulean Tower och jag har bott där förut. Det var väldigt uppbokat allting, för jag var sugen på typ Muji-hotellet i Ginza, verkade toppen. Och sen så har det ju poppat upp en massa nya, alltså lite så här ett hemhotellstämning fast i Tokyo. Mindre, inte butikhotell, utan det är liksom en level upp kan man säga. Och sen då typ Mandarin Oriental, som väl är ett klassiskt, jävligt fint lyxhotell. Det var också helt slutboket. Och de rummen som fanns var så dyra så det gick inte. Men Cerulean lyckades få en bra deal på. Och vi bodde på Executive Floor. Och då är man garanterad ett rum från 32 våningen, tror jag. Och sen har man tillgång till en egen lounge med en egen frukostmatsal som är väldigt liten. Vilket gör att det är aldrig något folk där. Så man slipper liksom.
Just det, det där minns jag också, att det var olika frukostvåningar.
Har du också bott på Cerulean?
Nej, inte på det hotellet, men där jag bodde i Tokyo var det också så.
Ja, men de hade liksom fyra olika frukostmatsaler, men executive är bara för de som bor på executive-våningarna. Och ja, men då har man sin egen concierge och, uttalar man den så, sin egen lilla omelettkock. Och man sitter med utsikt istället för att sitta nere på bottenvåningen typ. Så det var jävligt mysigt. Och sen har de också, allting där är free of charge. Så när man redan har betalat för rummet så kan man gå dit. Och ta en liten afternoon tea eller en liten några glas vin när man sitter och pillar med jobbgrejer och sådär. Så att det tyckte jag var fett. För då känner man också att man i allt det här galen som är Tokyo har ett nav. Sen tyckte jag ju att Teamlab Planets var skitbra. Det finns två olika Teamlabs. Jag har lagt upp en story.
Eller vad är det?
Ja, vad är det?
Det är liksom som ett interaktivt museum, ett 3D-museum.
Ja, där man kan gå med massa färg i vattnet, vada fram typ.
Ja, så det är en del som är att du vadar genom vattnet och då är det fiskar och grejer som händer där. Och sen är det så här glitter bara runt omkring. Och man trodde typ när man såg hur mycket folk som går in i varje slott att det kommer vara folk överallt. Men det var inte riktigt så. Man kunde hitta små hörn som var väldigt ensamma. Och det var otroligt häftig upplevelse. Så att man får liksom alla sinnen som tillfredsställs. Så det, om man åker till Tokyo så måste man göra det.
100%. Och tyckte Betty också att det var svincoolt eller?
Ja, men när vi skulle åka hem, jag bara, okej, vad var det bästa på resan? Hon bara, ja, det var corndogs på 7-Eleven. Fucking corndogs. Nej, Och sen då vintage shoppingen.
Ja.
Ja.
Alltså gå till de här Coo och ja, det finns hur mycket som helst. Jag har aldrig varit med om så mycket vintage som finns där.
Himmelriket.
Ja, så det blev en liten Elle-galan klänning och jag var kallsvettig 100% när jag skulle betala. Och då blev också mitt kort nicket. För nej, jag hade spenderat för mycket så jag hade kommit över min limit. Och när man står på japansk just tid och det är helg och man bara ska ringa banken. Och sen, nej, det var krångligt. Men det gick till slut i alla fall. Så det blev hela min shoppingbudget på ett kort kan man säga.
Mm. Jag kommer vilja köpa den när du öppnar din doktor av second hand butik igen.
Den här är
men det såg ut som ni hann med så jävla mycket. Alltså på Instagram har det ju verkligen sett ut som att ni har gjort så sjukt mycket på den här veckan.
Ja, men jag har inte ens lagt upp hälften, alltså inte ens i närheten av hälften. Vi gjorde, för de sista dagarna då var det så här, jag hinner inte sitta och hålla på och lägga upp grejer. Jag får ta den när jag kommer hem.
Ja.
Så det är jättemycket ni inte har sett. Vi var på ett samurajmuseum. Vi fick ut oss till samurajer. Och det var så jävla häftigt. För jag började i samma veva kolla på en serie som finns på Disney Plus nu som heter Shogun.
Ja, visst. Ja, visst.
Jag älskar den så bra. Den är så jävla bra.
Håller med.
Så det, och sen också, jag har alltid tänkt att man ska inte ha ett kreditkort för jag tycker inte om att spendera liksom pengar som man, alltså, som man har ju såklart men så måste man hålla på och grejer med det där. Så att jag har ju alltid kört mina debit cards för jag är min pappas dotter och det funkar ju inte när man reser överhuvudtaget. Så det är mitt sista tips. Kanske inte jätteroligt tips. Jag kommer med fler tipsen. Vi får kolla min Instagram också.
Man ska hålla utkika för en Tokyo guide helt enkelt.
Jo, men bara det att då så här, när vi kommer dit och hon bara så här, så ska vi betala för rummet. Så här, jag bara okej, så lägger jag fram ett kort. Hon bara, du har inte ett kreditkort, då får vi dra allting nu. Jag bara, ja, men det är väl inget problem. Drar de allting. Och sen varje gång vi ska beställa room service så måste vi ge kortet till han som kommer och serverar. Och så måste han åka till lobbyn, dra kortet, kommer tillbaka med kortet. Ja, så det var lite sådana grejer och att man inte får så här försäkringar och sånt där som ingår när man har kreditkort. Och det är bara enklare liksom. Och du kommer inte ha att du behöver stå på en vintage Chanel-butik och bli, alltså, kortet blir nicket. För det är också en jävla tråkig...
det är lite regn på shoppingparaden.
Ja. Alltså det är bara pinsamt när man försöker låtsas att man är lite lyxig liksom. Och så får man bara, the card has been declined.
Yes, for good reasons too. Men får jag fråga, hur motiverar man då en 11-åring att göra så mycket grejer? Är det svårt eller är det tvärtom det de vill liksom?
Alltså jag hann ju inte heller... För jag har insett att jag är ganska självisk när jag reser. Jag vill göra så jävla mycket för mig själv ju. Och man inser ju det redan när man åkte mot Tokyo, så kommer det inte bli. Och sen tänkte jag att Betty, hon gillar ju sushi, hon gillar ju nudlar, hon gillar ju lite stark mat och sådär. Att det skulle vara lättare att käka roligare med henne. Men det är väldigt begränsat på restauranger och sånt där. Och det är som att barn finns inte på restaurangscenen i Tokyo. Det finns inga barnmenyer någonstans i princip. Det finns inga, liksom, alltså allting är väldigt struligt så för att efter vissa tider så får typ barn inte vara där, även om de är vuxet sällskap.
Nej, okej.
Okay. Man kan inte gå på en vinbar med ett barn även om hon sitter och käkar pommes, liksom, för att det får man inte. Och, så det var väldigt mycket som jag fick avstå. Och det gör ju inte mig någonting, herregud.
Nej.
Men det är bara bra att ha in mind. Och också att man måste, om man lägger en plus timme på pappersbutiken i Toya i Ginza, som har funnits sedan 1906. 10 våningar bara med, alltså, fantastiskt papper. Stämplar, origami.
Hur sjukt är det att vi alla får rys av detta?
Ja,
av en pappersaffär?
Ja, där är alltså, vi nu.
Jag tycker att det där låter, jag skulle säkert kunna vara där i en hel förmiddag.
Ja.
Nej, vi snackar papper. Vad är det i oss?
Jag kan,
åldern.
Jag var ju bara, för det var 10 våningar med olika grejer. Du vet, en våning bara med fantastiska pennor. En våning bara med typ så här, men kalendrar och liksom sånt du behöver till ditt home office. Man gjorde det. Man ser på Betty att hon tycker det är svintråkigt, även fast det finns grejer som barn tycker är kul där också. Och så säger man, nästa stopp, då blir det såna här wiggly pancakes. Så att man får liksom ge och ta hela tiden.
Ja, ja visst. Det är en förhandling.
Ja, så att det blir en vuxen grej, en barngrej, en grej. Båda grej, en vuxen grej, en barngrej, en båda grej. Och så får man bara gå runt på det.
Kan man få fråga också vad en wiggly pancake är?
Ja, det är alltså jättetjocka typ American pancakes, fast de är ännu tjockare. Och så wigglar de lite för att de är så fluffiga och degiga.
Alltså lite ugnspannkaka-stämning, eller?
Nej, det här var någonting annat. Vi får lägga upp en bild på det. Jag ska skicka till er sen. Det var så jävla gott. Och sen hade de också någonting som hette strawberry fetish. Som i princip bara är jävligt bra jordgubbar som de doppar i en sån här sockerlysning. Som du, när man gör candy apples.
Ja, just det.
Så det är någon sockerlysning som blir hård och knäckig, genomskinlig. Och så biter man igenom och så får man den här jordgubben som smakar liksom som din bästa jordgubbe med den där sockerknäckiga grejen. Och det var också så
det var gott.
Magiskt.
Jag vill tillbaka.
Ja.
Det låter jävligt mysigt. Framförallt så tycker jag att det såg så fräktansvärt mysigt ut. Alltså att det var du och Betty. Alltså att ni gjorde en sån här mamma-dotter-grej. Det blev så himla så här, det där längtar jag efter att göra med Sigge.
Är det våran resa kanske med Sigge och Lilly nästa? Ja, från London till Tokyo.
Jag tror också att ni behöver göra det bara one-on-one. Alltså inte i ett sällskap. För man har ju bara varandra då. Och man kommer ju väldigt nära varandra. Och det var otroligt mysigt. För jag får ju bara ha henne varannan vecka. Så att... man får liksom så här dygnet runt. Man blir jättetrött på varandra. Vi hade några meltdowns, absolut.
Ja. Men det måste man väl nästan ha.
Och att hon tyckte att verkligen allt jag gjorde var pinsamt. Och jag vet, jag är liksom så här klantig och bufflig och liksom råkar prata med en skyltdocka som jag tror är en människa och sånt där som hon tycker är så fruktansvärt.
Vad kul.
Och sen bara, jag får absolut inte gå runt med en kamera runt halsen. Pinsamt.
Nej, visst.
Du ser ut som en turist. Jag fick absolut inte prata japanska. Jag ska säga arigato gozaimasu, eller vad fan man säger. Så säger hon varje gång efteråt, hon bara, stick to English.
vad är det de säger när man går in i restaurang, alla hälsar?
Det är väl... vad är det då? Konnichiwa kanske. Ja. Jag fick inte lära mig någon japanska, för jag fick inte använda japanska fraser för henne. Okej, ett sista tips då. Boka ett hotell som har en bra bar då. För man kommer ha stunder där man vill bara liksom, båda två behöva lite egen tid. Hon kanske vill game på rummet eller liksom köra någon så här dansspel eller vad det kan vara. Och man kanske vill gå upp och sätta sig på en takbar och ta ett jättedyrt Mouton Rochelle och bara njuta. Eller typ gå precis runt hörnet till en vinbar som ligger precis bredvid. Eller över gatan till en karaokebar där man råkar träffa en poddlyssnare och en amerikansk veterinär som heter Harrison och som är jude och hatar Trump och är pro-Palestina. Och så har man en hel kväll. Det är också härligt.
Det där lät kanon.
Deal is in location och barnet kan vara själv på rummet för hon känner sig trygg där. Så att,
Det låter som en win-win för alla. Sen undrar jag också, jag kan bara föreställa, man har en sån vecka i ryggen och man har så mycket intryck, man har gjort så mycket, men man har dessutom flygresor och sömnbrist och alla grejer, alltså är i ett ganska skört tillstånd. Och så går man ur hissen på flygplatsen och ser sin familj som har kommit och överraskar. Exakt hur glad blir man?
Det var bättre än isen faktiskt. Det var det. Michelle började gråta.
Ja, det är klart!
Ja, man såg. Jag la upp det igår på Instagram också. Men det var så... För jag hade skrivit till honom att jag ville så gärna träffa barnen innan de åkte till skolan. Och så visste vi inte med bagaget och sådär. Och så såklart kommer vårt bagage ut sist på bandet. Och så skriver jag till honom till slut. Jag bara, men det kommer ju bli svårt för typ Poppy att åka till förskolan om vi har kommit hem. Det kommer bli jobbigt för henne. Vi kanske ska ha henne hemma på en extra lovdag. Mm. Och kanske Sam också. För han har ju inte riktigt skolplikt ännu, tror jag. När de går på förskoleklass.
Mm. Nej då, det har de inte.
Nej. Så då så fick jag typ liksom inget svar. Så tänkte jag, men han står i duschen. Och sen så började jag kolla liksom så här, okej. Okay, fan, ska vi ta tåget eller ska vi ta en taxi? Ska jag boka en Uber? Så man, nej, vi går ut och tar en taxi i Stockholm. Så hoppas vi att det finns en bil där. Ja. Och sen ser jag... När jag ska liksom kolla kartan hur lång tid det tar att köra, så ser jag bara så här, parkerad bil på Arlanda. Att våran bil är parkerad. Men då, det, jag tänker inte ens tanken att det är dem, utan jag tänker så här, oj, det måste ju varit från när de lämnar oss.
Ja, okej.
För om de skulle vara här nu vid 7 på morgonen, då måste ju de ha gått upp typ klockan 5:30 för att köra till Arlanda. Alltså det hade inte, jag tänkte inte ens tanken. Och sen kommer vi ut och så står de där. Och det var så jävla fint.
Och jag fattar det.
Så det kan jag rekommendera. Om någon
fint
reser
att bevittna
familjen,
också.
Ta er tiden och åk och överraska.
Ja, verkligen. Det där är så jävla lustigt att jag alltid, alltså man är ju liksom filmpajad och så att man har ju sett massa sådana överraskningsgrejer genom hela sina liv, i mitt fall i 44 års tid.
Ja.
Och så att jag är ju fortfarande, så fort jag har rest och landat på Arlanda och kliver ut där i ankomsthallen, så är det ju, fast jag vet att så här, vem skulle stå här? Vem i hela världen skulle stå här? Så det är ändå som att jag typ spanar lite så här, man vet aldrig. Och typ så här, bara hoppas att det ska stå någon där med en liten Tove-skylt och liksom ropa. Ja. Alltså, det hade varit så oerhört mysigt, men jag vet inte varför jag fortsätter hoppas. Jag är ändå lite dum i huvudet. Men det sitter där. Så att jag kan bara föreställa mig hur glad man blir när det är någon där.
Ja, vi ska göra det.
Ja, exakt.
Nej, nu får du falska förhoppningar.
När reser Tove nästa gång, Klara?
Ja, nu ger vi henne falska förhoppningar här, tror jag.
Ja.
Det är jävligt jobbigt att åka till Arlanda.
Ja, det är jävligt jobbigt.
Ja, förlåt. Det blev en lång story.
Nej, men den var ju intressant. Det är kul för att höra. Det är inte varje dag alla man känner åker till Tokyo, så att säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Idag har vi fler uppdrag, för idag ska vi nämligen också vi kommer agera människoombudsmän.
Okej.
Okay. Mm. Så att jag har då tidigare i veckan frågat våra lyssnare vad de har för situationer i livet som de vill att vi hjälper dem att lösa. Eller komma med goda råd åtminstone. Vi ska inte lova för mycket, men vi ska komma med våra allra bästa råd på deras problem. Och vi har fått en massa svar här. Och då, jag ska säga till alla som lyssnar att det här är inte samma sak om jag var otydlig som typ att fråga oss om massa grejer. Utan den här gången vill vi bara fokusera på er, att vi ska hjälpa er. Mm. Så att jag kommer hoppa över de frågor som handlar om oss.
Ja.
Och gå direkt på situationen när vi kanske kan hjälpa er. Så ja, är ni redo? Har ni vässat era geniknölar?
Yes. Okej.
Okay. Mm. Okej, okay, då börjar vi så här. Forever single utan barn. Är det socialt acceptabelt eller är jag så konstig? Vem hugger den?
Alltså jag tänker bara att det beror på om hon vill ha liksom partner och barn. Eller för att
hennes val och vad hon känner sig bekväm.
Vill hon inte det, så tycker jag inte alls att det är konstigt. Nej. Alltså det är ju normbrytande. Men det måste man få vara.
Verkligen. Men sen, där finns det ju verkligen en läxa för alla runt omkring att lära. Och det här säger jag även till mig själv, för att jag är likadan. Men att man slutar gå direkt på, om man träffar en människa som berättar att hen är singel, att man slutar gå direkt på att berätta för den hur hen ska träffa någon, eller typ så, gud, men då kanske du ska, att man har så mycket välmenande tips, eller så här, men vill du ha barn? Hur vill du ha barn? För det finns ju de här möjligheterna, att man slutar förutsätta att alla vill samma saker liksom, eller, för eller typ ställa frågor så här, men varför då, alltså vill du vara singel eller vill du träffa någon, alltså så här, jag får ju svara på sådana frågor hela tiden, och det man känner också att det väldigt mycket handlar om men det blir, indikationen blir ju lätt, vad är det för fel om du inte har träffat någon?
Ja, verkligen.
Alltså som att så här, alla som är singlar aktivt försöker, det är bara de som inte har lyckats som är singlar. Alltså de som inte lyckas få någon att bli kär i dem fortsätter att vara singlar.
Och det vill jag säga är
ja, men precis, man bara får inte ihop det, det är något fel. Och där vill jag verkligen slå ett slag för alla oss som kanske absolut önskar att man var kär och träffade någon som var kär tillbaka och att man hade en relation, men som också har andra förväntningar på livet och på sig själv och allting, än att tycka att en tvåsamhet är ett självändamål. Som
verkligen.
Inte tycker att det är tillräckligt tråkigt att vara själv för att vilja kompromissa med det man önskar, oavsett om det är orealistiskt eller inte, vad man än har satt för önskemål och mål för sig själv. Liksom. Mm. Att så här, det är lika rimligt som allt annat. Så vi runt omkring måste också börja tänka på hur vi hanterar singlar i och barnlösa i vår närhet och vad vi ställer dem för frågor. För det blir lätt att man implicerar saker som man inte tänker att man implicerar. De allra flesta ställer ju bara frågor i all välmening, men det blir inte alltid, det blir ganska tröttsamt narrativ liksom, för många som är singlar. Så att, det är korta svaret
att, ja, men jag tycker också att det är fint att liksom stå upp för det livsvalet, liksom, att inte tycka att man är konstig, bara för att det är ju jättemånga som är i relationer som de inte mår bra i för att de kanske är rädda för att vara ensamma, eller som går in i relationer för att de är kanske mer kära i kärleken och att det blir en validation att jag är älskvärd, alltså så jag är lovable, än precis. Att man faktiskt vill vara med personen, att det liksom fyller någon slags egokvot mer än att man vill det.
Nej, men precis. Så det låter som vi är rörande överens om att du som frågar det här, du ska verkligen stå stadigt i dina val, om det nu är val. Det är absolut inte någonting annat än socialt acceptabelt. 100% hur du än väljer att leva ditt liv. Inget konstigt alls. Det konstiga är omvärldens sätt att hantera det, och där får vi alla göra ett jobb liksom.
Ja, och precis det här som du pratar om också, Tove, med att det liksom bara kommer strösslat med tips din väg eller sådär. Mm. Jag har liksom börjat nu mera ställa frågan ibland i vissa sådana här tillfällen. Att bara så här, vill du ha några råd av mig? Eller vill du höra vad jag tycker innan man sätter igång? Mm. För många gånger vill man ju bara bli lyssnad på.
Ja, det är med. Eller inte prata om det alls. Att så här, ja, det här
nej,
är bara
inte
min status som är lika fullgod som din. Jag har inget mer att säga om det. Alltså, så kan det också vara. Liksom.
Mm. Ja, usch, där måste jag bli bättre också. Det är så lätt att man applicerar sina egna tankar och åsikter utan att man har blivit tillfrågad. Mm.
Exakt, det gör vi alla. Alltså, jag är ju verkligen en sån själv. Så att jag pratar lika mycket till mig själv som till alla andra. Men det är bra att jag är glad att vi fick den här frågan, för det får en ju att väcka de där tankarna till liv, att just det, just här, sånt här måste vi ju tänka på.
Verkligen.
Ja. Men vi går vidare, då ska vi se här. Här har vi en ny fråga och den låter så här: hur ska jag hantera min vän sen 8 år som nu är min kollega och som jag då har märkt är otrevlig? Fy fan. Det här är svårt.
Man har liksom en vänskapsrelation och sen har man en yrkesmässig. Alltså så här, det har ju vi tre till exempel.
Ja.
Nej, men det har vi ju. Och det är ju två olika roller. Och så ska de flätas ihop. Och när det är tre olika som ska flätas ihop så har vi ju verkligen fått känna på det här både på positivt och negativt.
Precis. Jag tror att de allra flesta har yrkesroller eller alltså ett jobb-jag som på många sätt kan skilja sig från ens privata jag. Så ibland kan det verkligen bli förvånande liksom, alltså diskrepansen mellan vem man är och hur man uppfattas privat och vem man är och hur man uppfattas i sin jobbroll. Och här blev det ju en tråkig överraskning då till dig som skriver. Någon du har gillat i 8 år på ett sätt visat sig vara lite av ett arsel i yrkessammanhang. Och då är frågan alltså hur du ska hantera det här. Jag tänker att då kanske du har, jag hoppas att det inte finns någon maktbalans i det mellan att personen frågar din chef eller något. För det kan alltid komplicera saker, men om det bara är att liksom, ni går parallellt bredvid varann, men du har upptäckt de här grejerna, då är min tanke i alla fall, då är min tanke i alla fall att du har ju en specialsits i och med att du har en privat relation till personen i fråga. Ni har 8 år i ryggen av att vara vänner. Just därför så tänker jag att du på ett sätt som kanske ingen annan kan skulle kunna upplysa den här personen om hur henne uppfattas i jobbsammanhanget. Så här, vet du vad? Jag tror kanske inte du tänker på det här. Eller jag hoppas du inte gör det. Men när du gör sig eller när du säger sån här grej eller din ton på det här sättet, jag tror du kommer behöva tänka på det här. Alltså. För till och med jag tycker att du är osoft.
Uppfattar
nu.
Dig.
Och det är kanske bättre att säga lite osoft, precis, osoft än att säga att du är otrevlig, för det är ett så hårt ord. Eller att du beter dig lite osoft i de här situationerna, alltså så att jag upplever att tonen är lite osoft i de här situationerna än att så här, du är otrevlig. Men jag kan också fundera lite kring så här, vad läggs i det som är otrevligt, för jag snackade med en tjej i somras som det när jag var på min hippa, som I hit it off with med henne då, och så sa hon att när hon skickar mejl, bara helt så här, vanliga mejl, så får hon höra i varenda medarbetarsamtal då, för hon har en chefsposition, att hon är jätteotrevlig. Men hennes manliga chefskollegor som skriver på exakt samma sätt har aldrig problem med det.
Och oj, vad spännande.
Vad ligger i det liksom? Jag tänker väldigt mycket också på typ så här, nu när jag jobbar med Frida i min andra podd, så här, för hon vet ju, hon är en sån här som skriver bara det kortaste möjliga, ingen lullull, hata liksom, hur mår barnen då? Eller hoppas du mår bra? Stor kram, allt sånt där som jag gör. Och jag tror att folk kan uppfatta det som otrevligt. Men nej, så här, vilka situationer är det? Och vad betyder otrevligt för personen som har skrivit brevet, så att säga? Vad ligger i det? Finns det någon liksom, alltså, så här, genusanalys i det, eller är det bara att personen är ett asshole? För så kan det ju vara. Men jag tycker att det kanske man borde ha märkt på något sätt om man har varit vänner i 8 år. Nära i alla fall.
Ja, men jag tycker så här, jag har touchat många gånger där jag har liksom en privat relation med den som jag sen ska jobba med i massa olika projekt. Och det är spännande i det där att jobbpersona och den privata ändå inte alltid är samma.
Nej, exakt. Exakt.
Så att jag, och jag är ju liksom också inne på pucken att så här, prata.
Ja.
Och att har man 8 år vänskap i ryggen så är det ju då man kan ta saker.
Ja.
Jag och, precis, inte, jag bara... och inte för hårt så som du sa, Klara, heller. Att så här, försöka bara mjuka till det lite så att det inte ställer till det ännu mer på jobbplanet. Att det blir motsatt reaktion.
Ja, men precis. Man får ju använda ett språk som är liksom, alltså där det finns utrymme för liksom tolkning och konstruktivism på något vis. Så att det inte bara blir liksom en attack, såklart. Det måste man ju alltid med. Men man ska nog också vara ganska noga med att vara tydlig. Att det inte blir ett otydligt budskap, utan att man verkligen är tydlig med att så här, det här har jag märkt och det här har jag tänkt på. Jag vet inte om du har tänkt på det, men jag tror du behöver tänka på det. Alltså lite så. För jag menar, jag kan bara utgå för mig själv, men jag tänker typ att så här, alltså ansvar gör mig sträng. Om jag känner mig ansvarig för någonting, då blir jag ganska sträng i de grejerna. Och jag tror i privata sammanhang så tror jag inte att jag uppfattas som sträng. Alltså jag tror inte att jag har liksom det som är en av mina främsta features. Här får ju ni rätta mig om jag har fel. Men jag tror att liksom ni i mina jobbsammanhang ändå skulle kunna skriva under på att absolut, det finns en viss stränghet här.
Ja. Men det är ju ett bra ord också, så här sträng, för att sträng betyder ju inte otrevlig, utan det är ju liksom ganska tydlig och rak på sak.
Alltså, men också lite jobbig typ. Ja.
Ja.
Men, och grejen är att jag tror att det är så här,
vad stress gör med en också, skulle jag vilja säga. Alltså, jag måste bara flika in så jag inte glömmer bort det, för att precis det där du säger, Tove, tror jag är liksom jätteviktigt i det här. Att jag hade till exempel en filmfotograf som, så fort vi var i stressade situationer och bara, nu är vi på tidspress, vi ska liksom få till den här intervjun vi ska göra, så blev hon fruktansvärd att vara med och jobba med. Så fort kameran var avstängd och vi satte oss ner efter, så var det så här, men förlåt hörni guys, alltså det där liksom. Men så tog hon det ganska tidigt. Jag under press klarar inte det här. Jag kan inte upprätthålla att vara trevlig mot inslagsproducent och dig som är programledare och så här. Det går bara inte. Det blir liksom, det ryker. Och då får ni veta det här, men ta inte illa vid er när det händer. Och då var det så skönt att så här, man drar det ganska tidigt hur man fungerar under olika liksom pressade och stressade situationer, för det är oftast det som jobbet innehåller, som kanske vardagskompis härliga drinkhänget inte innehåller.
Nej, verkligen.
Nej, men det är ju jättebra också att förklara. Man kan förklara både före och efter. Alltså så här, jag kan också vara jävligt dålig i stressade situationer. Typ, jag bara märkte det nu när vi skulle gå igenom någon passkontroll och det var bara strul. Och så har liksom Betty under hela resan alltid varit så här, men mamma, alltså så här, minsta lilla grej jag gör, eller om jag typ liksom börjar gå en sekund före det blir grönt, eller om jag, alltså du vet, är virrig. Och till slut så var det så här då, när man har rest länge, jag bara, nu måste du sluta mamma mig! Lägg av bara! Och sen bara, förlåt, jag var jättestressad i den här situationen. Jag bara kunde inte ha det till, men mamma! Men så att man får förklara och säga så här, sorry. Eller typ om man märkt att man har alltså varit lite snäsig i tonen. Så typ. Men det är ju bra att den personen har självinsikten då. För det tror jag också man kommer långt med, för då förstår de ju. Men om det här är en person då, den här otrevliga kollegan som inte har den självinsikten, så då behöver man ju kanske försöka få den personen att skaffa lite.
Ja, precis. Gör en lite uppmärksam på saken. Så att sammanfattningsvis, vårt tips till dig är att just du som privat vän till den här personen är i en särposition att faktiskt ha ett konstruktivt samtal med personen i fråga. Och bara vara tydlig men mjuk liksom.
Det är ju en kärlekshandling också, att våga ta den tjuren vid hornen och inte låta liksom det gå för långt kanske.
Ja. Ja, men gud, alltså jag skulle tycka att det var jättejobbigt att bli konfronterad om att så här, okej, Tove, nu är du så jävla osoft, nu är du så här och så här, men jag skulle verkligen vilja det. Om alternativet är att jag inte riktigt, att jag går liksom omedveten om att folk runt omkring tycker att det är sån här jag är. Ja. Då vill jag ju mycket hellre veta så jag kan korrigera.
Ja.
Liksom.
Ja.
Ja. Okej, då går vi vidare. Då har vi nästa fråga här då. Nu blir det snusk.
Wow! Roligt.
Eller, ja, delvis. Det bygger på snusk. Hur hanterar man känslor för en kille man har varit KK med under 18 år? Oh, nu är båda singlar igen.
Nej, men vänta nu. Okej, så de har varit KK fast de är i andra relationer?
Det förtäller inte historien. Jag tror inte hon menade det. Jag tror hon menade att de en gång i tiden var KK med... Eller de har kanske varit KK till och från under alla 18 år, men just nu är båda singlar. Jag tror inte hon menar att de har haft affärer under tiden båda.
Nej, för det är ju liksom en knepig... Okej. Ja, men gud, det är ju bara liksom... Är man inte bara nyfiken på att testa det utanför KK-t?
Jo, jag tror att det är det hon menar, att hon har mer känslor nu, så hur ska hon hantera det? För de har aldrig varit något annat än KK liksom.
Jag vet inte, jag kan tycka att det är lite kört kanske.
Du tänker att det är lite kört?
Ja, för hade det funnits någonting, en botten där i den relationen som inte var liksom knulltopparna, då hade det väl kanske hänt, eller?
Ja, men om de bara har sett sig i sängen så har de ju inte, då har de ju bara sett den versionen av varandra. Ja. Att så här, okej, att lämna sängen då och mötas i en helt annan miljö och få uppleva liksom någonting annat. Men det måste ju vara liksom utanför liksom knulleriet.
Mm. Ja, men man vill lite grann veta mer hur omständigheterna är i övrigt. Alltså, har de en relation till varandra i övrigt så att de också är polare utanför? Är det liksom skämtsam stämning eller är det bara typ, har KK-eriet alltid varit typ så här 02:15 så skriver man vaken, frågetecken. Alltså så här, är det bara nattligt och bara kropparna som snackar så att säga, eller liksom finns det något annat alltså som utgör relationen än the P in the V? För det tycker jag avgör lite.
Alltså, för då är det nog kanske som du säger, Klara, så här, om de också har haft en annan typ av relation än är du vaken klockan 02:15, då borde man väl ha känt det efter så här lång tid. Men om det bara har varit så här, vi ses nattetid lite småfulla och kåta, ja, då finns det ju en möjlighet att det finns någonting annat där.
Men
vid
det
ett middagsbord.
Jag tänker tvärtom typ. Att om det har funnits en relation som de ändå, trots att de har komplicerat saker och kucklurat under hela tiden, som fortsätter, och de också har attraktionen som gör att de fortsätter och även att ligga med varandra, då kan det ju verkligen vara timingfrågor, omständigheter, who knows, som har gjort att det aldrig blivit något mer. Men någonting gör ju att de fortsätter att vara fysiskt attraherade av varandra. Så då tänker jag verkligen att det kan finnas något.
Det skulle jag säga, om det är så att de har kucklur under 18 år, trots relationer på varsitt håll, då tror jag att det finns någonting att bygga på vidare. Men om det har varit så att de bara sett när de är singlar och kuckelurer under 18 år, så tror jag att de har haft möjligheten så många gånger.
Och vad ska hon göra då? Hur ska hon ta det här till nästa steg? Det är ju frågan.
Om ni har varit otrogna med varandra under de här 18 åren, då tycker jag att det borde finnas en möjlighet, och då kanske det kan bara vara så här, ska vi inte ta en dejt liksom? En vanlig dejt? Ska vi gå på middag? Och om det är så att de bara har knullen när de varit singlar, då tycker jag att hon ska lägga ner.
Jaha. Nej, jag tänker att oavsett vad, alltså, så finns det ju en historia av att återkomma till varann under 18 år. Så att jag tänker oavsett att så här, det finns ju inga riskfria scenarier här. Alltså, vad du än gör åt saken så kommer det innebära liksom en risk att saker förändras. Så den måste du vara beredd att ta. Men det låter ju som att du ändå är kanske beredd att ta den, eftersom du pratar om känslor nu liksom. Och då kanske du helt enkelt bara ska... Ja, men precis. Alltså, du behöver ju inte ha ett snack så här. Känner att jag bara får känslor och jag skulle vilja att vi... Det måste inte vara så frankt, men det kan ju, det måste ju innebära någonting, att du gör något som ni inte vanligtvis gör. Någonting alltså, du hör av dig på ställer en fråga du inte brukar fråga, typ så här. Du och jag, ska vi testa den här nya restaurangen? Vore inte det svinkul?
Jag bjuppar. Skriv bara så här, du och jag i den här baren, bestämd dag och tid.
Men någonting sånt, precis. Bara ställ en fråga som innebär att du föreslår någonting som ni inte annars gör, liksom.
Nej, en övergång från liksom säng till någonting nytt.
Häng. Som kanske också landar tillbaka i säng. Så cirkeln sluts.
Ja. Säng till häng till bäng.
Mm. Ja, kanske. Exakt. I fläng. Ja,
utan,
nej, jag kommer
utan
inte på
peng.
Något. Nej, utan peng.
Det var inte bäng.
Ja. Ja, den, ja, men det, lycka till med det. Får gärna skriva en liten uppföljning sen. Vi är mycket intresserade av att veta hur det där flyter på, så att säga.
Ja.
Okej, då går vi över från KK till bara K då. Jag har flyttat, behöver fler i min kompiskrets. Hur går man från bekanta till att bli kompisar? Man har alltså bytt stad eller stadsdel eller vad det nu kan vara. Och behöver nya kompisar. Ja, det här är ju alltid en grej att skaffa nya kompisar i vuxen ålder som man tycker är klurig. Och jag tror vi har varit inne på det förut, men jag tror ju på att vara typ lite rätt fram och bjuda folk man är nyfikna på kompisdejter.
Ja, dejta. Ja. Och det här, liksom precis, kompisdejta, vi pratade också om det tror jag för något avsnitt sen, det här när jag hade varit på en kompisdejt och fick en uppgift att ta med mig tre ämnen eller tre saker som personen inte visste om mig. Det är liksom att bara komma med, lite sådär, tänka lite så som du kanske tänker när du är nyfiken på en snubbe.
Sen, för oss som kanske har lite så dåligt självförtroende i kompissammanhang, alltså typ gruppaktiviteter, det är ju fånigt, men allt ifrån bokklubb till vinklubb till vad det nu kan vara, så här, ett lite mindre, alltså så tränings, någonting med träning som inte är typ ett gym, att vi går på Zumba, utan att det kan vara, alltså jag vet inte, det finns ju sådana liksom.
Det finns ju löpningsklubbar eller paddel. Alltså jag vet inte hur många jag lärt känna genom att spela paddel, för att det alltid finns sådana trådar man kan ansluta till där det är 40 främlingar som alla har samma intresse och helt plötsligt så lär man känna några av dem. Så precis, jag tror också det är en jättebra grej, alltså sådana där gruppaktivitetsgrejer. Men är det specifika personer som du, alltså någon som du skriver, som du säger nu, alltså bekanta som du egentligen vill bli mer än bekant med, då tror jag verkligen på att bara vara lite gutsy och bara bjuda ut på en kompis dit så här. Fan, jag tycker du är rolig liksom. Kan vi inte gå ut och ta glas vin liksom? Får jag bjuda dig på glas vin?
Och jag tänker också där med när man kommer till en ny stad där man inte känner så många. Det har hänt mig några gånger. New York var väldigt enkelt, för den staden är som gjord för att träffa nya. Genève var ju lite svårare, kan man säga. Och jag har liksom ett tips. Det är liksom att också så här, om du tar rygg på en person du gillar, alltså en, du kanske bara har en, that's it. Och sen så låter du den bjuda in kanske hem till dig. Så här, kan inte du bjuda in fyra kompisar? Och så lagar jag mat.
Sjukt bra tips.
Eller liksom, ja, men i New York var det lite så här, ja, men kan inte du bara ta hem fem kompisar till den här fördrinken? Och så blir liksom gänget hela tiden lite större. Och av de fyra kanske du gillar en till. Och då har du två helt plötsligt. Och så, på så sätt kan du liksom extenda.
Skala upp. Det tycker jag var ett jättebra förslag. Ja, bra förslag. Vi är nöjda där, va? Nu ska vi se här då. Är ni någonsin oroliga för att ert partner ska vara otrogen? Och hur hanterar man en sån sak?
Oj. Relationsbibeln, Klara.
Ja, den är bra. Det finns bra kapitel om det. Men det är ju klart att den oron finns. Jag är ju inte så orolig för att min partner ska vara sexuellt otrogen, för att jag bryr mig inte jättemycket om det. Men känslomässigt otrogen, det tycker jag är ju fruktansvärt jobbigt. Och det är klart att jag kan, i perioder när jag själv mår dåligt, eller när jag själv inte vet var jag är någonstans i livet. Och det behöver inte vara typ att jag tvivlar på mina känslor för min man. Det kan vara att jag tvivlar på mig själv bara. Så kan jag, när man tvivlar på sig själv, så kan det vara så svårt att se att ens partner älska en för den man är. För man är inte nöjd med den man är. Och då behöver man jobba på sig själv framför allt.
Klara, jag minns att du har sagt en skitbra grej som jag har tagit med mig. Och också skickat vidare till några runt omkring som har haft den här diskussionen. Och det är att börja med att ta reda på vad partnern och i relationen, vad man anser är otrohet.
Ja, verkligen. Mm.
Det har jag verkligen liksom lärt mig från dig. Och som är så här, jag tror att det är där det också ibland blir liksom en obalans. För att den ena tycker att det här är otrohet och den andra tycker det där. Och så har man liksom inte pratat igenom det.
Nej, det är jättefå när man börjar prata med folk runt omkring som faktiskt har pratat om det med sin partner. Och där det kanske visar sig att de har lite olika syn på det. Och alltså, under ett långt liv tillsammans så här, grejer kanske hände. Men det är ju den känslomässiga biten när någon går runt och kanske är kär i någon annan som jag tror de flesta är mest rädda för generellt. För det är ju någonting annat ju. Och jag tänker så här, först och främst att jobba på sin egen självkänsla är väl bra om man går runt och är rädd att ens partner ska bli kär i någon annan. Och sen också att aldrig ta ut sånt i förskott, för går man runt och är orolig hela tiden. Det går åt så mycket tid och liv och energi till det. Istället för att inse att så här, okej, men om det händer då? Jag kommer överleva det. Vad är det värsta som kan hända? Alltså så här,
ja, det är ju inte din oro som kommer hindra det alldeles oavsett.
Nej, så att så här, tvärtom. Det är så här, det kommer jag ihåg att min förre partner sa till mig. Han bara, men det är som du drar i det här repet, det här snöret. Du drar i det och drar i det och drar i det och testar det. Testa om det kommer att hålla, testa om det kommer att hålla. Och när du har dratt i det tillräckligt många gånger, då brister det ju. Och då handlar det ju inte om att typ så här, man pushar någon till att bli kär i någon annan, utan att man blir kanske ganska alltså omöjlig att leva med över tid.
Ja, precis. Man trasar sönder det man har.
Ja, och man trasar sönder. Och det har liksom också Kjell sagt till mig i början där, när jag var väldigt osäker på varför han skulle vara kär i mig och varför jag skulle vara hans person när han inte hade liksom riktigt lyckats träffa någon som han ville leva med innan mig. Varför skulle jag vara någon speciell person då i 45 års ålder, eller var det bara någon han nöjde sig med för att han ville ha barn och allt det där. Och då har han också varit så här, men alltså så här, det är ju som att du inte tror på mig när du hela tiden ifrågasätter mina känslor för dig. Så det är som att liksom, så här, allt jag gör för oss, allt jag vill göra med våran tid, med vårt liv, det liksom betyder ingenting när du hela tiden ifrågasätter vad jag känner. Och det är väldigt tärande. Så det är bara att jobba på det själv. Och sen finns det ju så här, om det finns jättetydliga tecken, då är det någonting annat. Men gör det inte det. Och sen aldrig kolla sin partners liksom, meddelanden, mejl, ingenting sånt där. Det måste bara upphöra rakt upp och ner. Ja. För sånt där kommer alltid att misstolkas. Och om man utgår ifrån att personen har någonting bakom ryggen på en, så kommer man alltid tolka små grejer, vad det ändå kan vara, som liksom utifrån en skev världsbild så att säga. Så det är också så jävla destruktivt.
Precis. Nej, men jag tänker samma, att det är liksom, alltså jag bara försöker tänka tillbaka till liksom, jag har ju alltså varit med någon som har varit otrogen mot mig, och jag anade ingenting. Nej. Alltså var absolut tagen på sängen. Och det kan man ju tänka i efterhand att oj, det kanske var klantigt, eller du kanske borde ha haft ögonen öppna på annat. Men jag vet inte, någonstans så försöker jag ändå tänka att så här, jag tycker om att ha som utgångspunkt att, så här, att du är ju med mig för att du vill vara med mig. Det tänker jag förutsätta tills någonting är på ett annat sätt. Och om du väljer att ta det som har förändrats och göra det do me dirty, då måste ju det ligga på dig liksom.
Falla på dig, precis.
Då är det ju du som har valt att göra det på ett uselt sätt. Alltså, det kommer inte hindras eller förändras för att jag förutsätter eller misstänker, eller jag kan inte förekomma det liksom, utan då ligger det hos dig att det är så du dealar med vår kris liksom. Så någonstans så här, Jag tror att man ska börja med att inte förvänta sig att ens partner ska ta hand om ens egna svartsjuka eller oro.
Nej,
att så här, lägg inte det ansvaret på den andra. Det är inte den andras ansvar. Det är ditt egna ansvar att försöka stå stadig i dig själv och i er relation. Men om den här partner ändå lyckas tränga igenom och få dig att misstänka massa saker, då är det dags för dig att börja fundera på om du är med rätt person. Då kanske han eller hon ger dig själv till att vara orolig, liksom for good reasons. Så då kanske det är mer typ att ställa dig själv frågan så här: om det här är hur relationen får mig att tänka och fungera och må, då kanske det här inte är relationen jag ska vara i.
Nej, och där tror jag också att det är jätteviktigt att kalibrera med kompisar. Och kalibrera inte med din mest svartsjuka kompis. Kalibrera med någon som är då som Tove. Alltså så, som alltid utgår ifrån att så här, det liksom inte är... liksom finns någon dold agenda eller någonting bakom det. Alltså så någon som faktiskt, alltså så här, att gå igenom steg för steg, vad är det för signaler man har sett som har gjort att man är orolig? Och om den personen som inte är svartsjuk, som inte har det i sig på det sättet, så här, kan säga, ja men det här är faktiskt en rimlig grej att ifrågasätta. Det här var konstigt
alarm.
Är alarm? Det är liksom någon slags red flagg. Eller, nej, men det där behöver faktiskt inte vara en red flagg. Så att, det tror jag också är väldigt viktigt, för att om man har kompisar som också är svartsjuka, då är det ju så jävla lätt att man faller ner i det där rabbit holet. Alltså. Ja.
Exakt. Exakt. Det tycker jag var ett jättebra tips. Ja, alltid kan, liksom, stäm av med en vän du litar på som du uppfattar som ganska levelheaded och bolla mot henne eller honom.
Otrohet kan passen.
Ja. Ja, men så här, och det är ju liksom, det är ju det finaste man kan vara, det du har varit, Tove, och det är fruktansvärt då att du blir utsatt för det du blir utsatt för. Och där tror jag också så här, för jag har en kompis som också blev utsatt för en ganska fruktansvärd otrohet, och hon, det första hon gjorde när det faktiskt hände sen, för hon var noll svartsjuk, det var att söka självhjälp i typ KBT direkt, för att det inte skulle bli någonting för det var också så att tidigt,
som hon skulle ta med sig in i nästa relation.
Ja, det var så tidigt i hennes unge, liksom alltså i 20-årsåldern. Så att precis, att det blir ett spöke som hänger efter en sen och över en. För det var det som hände mig, för min första relation var ju att jag blev totalt blindsided och var inte svartsjuk då. Och sen efter det så har jag varit det, för att jag är så jävla rädd för det sveket. Men det är också för att man är rädd för att tappa ansiktet själv, att man känner sig lurad, att man känner sig dum. Och det är man inte, om man inte är svartsjuk. Nej. Det ligger aldrig på den som blir utsatt. Det ligger på den som gör det.
Ja, precis.
Det är den som är en jävla idiot.
Verkligen, lägg skammen där den hör hemma.
Ja.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi måste kila vidare. Vi har två frågor kvar vi hinner med. Vi har jättemånga fler frågor, men vi hinner bara med max två frågor till. Så vi börjar med den här då. Hur gör man med ekonomin som sambo? Han tjänar 4 gånger mer än mig. Procentuellt, frågetecken. Och där vill jag säga bara direkt. 100% tycker jag att procentuellt är det rimligaste.
Ja. Du hade väl något sånt upplägg, Tove, någon gång? Har jag för.
Nej. Jag hade ju aldrig det. Vi körde 50-50 rakt av. Men å andra sidan så var det ingen av oss som, alltså det var inga såna här sinnessjuka löneskillnader, och båda kändes som att, alltså så här, Kalle var liksom,
Kalle var någon generös. Annan vi känner.
Ja, Kalle var en generös person. Jag tror att jag är en generös person. Alltså så här, det var ingen av oss som uppfattade den andra som en snåljussé eller liksom någon som hade det. Ja. Så att det funkade för oss. Men överlag tycker jag verkligen, och särskilt med jättestora löneskillnader, att man ska köra procentuellt.
Fast jag berättade ju för någon podd sen här i TPT att det var en bekant till mig som hade, hon kände mer än sin man. Han hade eget företag och hon var anställd och hade en pissbra lön. Och de satte in alla pengarna på ett gemensamt konto. Och sen när de går isär så visar det sig att han har aldrig satt in sina utdelningar. på det gemensamma
stället. Ja, just det.
Så att, ja, och det är ju en märklig grej att upptäcka också en separation med barn, att man bara, okej, du har liksom undanhållit pengar från vårt gemensamma liv med barn, det är ju sinnessjukt. Men jag tror, alltså procentuellt 100% ja.
Ja, det är rimligast.
Då
pröjsar båda efter förmåga liksom.
Och behåller lika stor andel.
Exakt. Okej, då får vi ta den sista nu då, för tiden fasen flyger iväg. Vi har den här då. Inbjuden till en tjejkväll. När jag tackade ja, då kom info om att det är en knytis. Är inte det fel ordning?
Jo, det är fel ordning. Det är fel ordning.
100%.
Alltså, 100%. Det är ju superfräckt.
Ja, det är faktiskt, det är nästan till. Ja, det är liksom.
Jag har lite samma så här med olika myhyppar nu som man är liksom med i, där man känner att så här, man ska osa till myhyppan innan man får veta prisbilden.
Pengen. Ja, nej, det tycker jag också är fel.
Det är också,
det blir jättesvårt.
Svårt. Så att, nej, sånt där behöver man ju informera om först.
Absolut, 100%. Så det är ganska, det är inte mycket att snacka om här. Ja, självklart så är det fel ordning. Man måste absolut, då bjuder man inte in till tjejmiddag, utan då säger man bara,
bjuder man in till en knytis.
Ja. Exakt. Fan, vi började fundera på om det inte vore roligt om vi alla såg så bla bla bla. Vi kör lite knytis, någon tar med det där, någon tar, vilka är på? Ja. Så gör man ju.
Och skriver vad ni vill ta med, typ.
Ja. Kul annars
så
bara.
Alla med,
vill du följa med mig på drömsemester på Maldiverna? Men gud, jättegärna, underbart. Det kommer kosta dig 68 000 som du kan swisha mig nu. Nej, det är fel. Så att, de har fel, du har rätt. Och där måste vi stänga vår frågelåda för den här gången. Men det var ju ett populärt format.
Det var ju kul det här.
Det var jätteroligt. Ja, visst, vi får visa den, tror jag.
Vi får revisit, och alla ni som kommer på att, men jag har ju också en grej jag behöver bolla med tre semikloka i huvuden. Ja, då tycker jag att du skriver till oss. Ja, så att, med det sagt, guys, vi måste slå igen för idag. Så att, vi får hålla oss en vecka och så hörs vi igen.
Ja, det gör vi.
Jag sitter nu och kollar igenom hur man kan beställa hem en sån här toto-toalett som sprayar en i ruven och som också fyner en i ruven.
Just det.
Jag vill ha en.
Du vill ha en Brazilian blowout på stjärthåren.
På stjärtis.
Det är du värd.
Yes. Du är ju alltid välkommen hit, Klara. Det vet
jag
du.
Vet.
Du är i stan och du bara vill liksom bajsa lite.
Det är så märkligt att den alltid träffar rätt också. När man sitter på eran toalett. Att den träffar rätt. Rätt upp i krysset.
Så det är ju uträknat just på något sätt.
Jag vet inte fan när det lyckas. Alltså, men det gör den. Ja, men tack för verkligen. Mig då. Puss, puss.
Puss, puss.
Hej.
En podd från Aller Media.